Idag ska vi titta lite på när kristendomen kom till Finland. Det kan ju vara intressant att titta lite närmare på. Men jag fruktar att ni alla vet mer om kristendomen i Finland än det som står i det här föredraget. Men det ger i alla fall en liten överblick över situationen i Finland just före reformationen och utvecklingen från påvekyrkan i Rom, hur den kom till Finland. Så det är del 3 idag, kristendomen kommer till Finland. Först en liten inledning. Från och med den första kristna kyrkan till och med den lutherska reformationen på 1500-talet är kyrkohistorien alla kristnas gemensamma historia i väst. Det blev officiellt två olika kristna kyrkor vid schismen i Konstantinopel i år 1054. Då delades den kristna kyrkan i den romersk-katolska kyrkan i väst och den ortodoxa kyrkan i öst. I väst användes latin, medan i öst användes grekiska. Den lutherska kyrkan delar med den romersk-katolska kyrkan en gemensam historia fram till år 1500 efter Kristus. Allt det som hände i kyrkan före Martin Luther kom och etablerade den lutherska kyrkan, det hände i vår kyrka. Den romersk-katolska kyrkans historia är därför också vår kyrkas historia fram till reformationen. Det betyder att vi delar med den romerska kyrkan historien om martyrerna, historien om de apostoliska fäderna, kyrkofäderna och de stora kyrkostriderna. Vi delar med katolikerna de gamla trosbekännelserna, den apostoliska, den nicenska och den athanasianska. Alla lärostrider, strider i kyrkan före reformationen, det var också vår kyrkas lärostrider. Och alla klargöranden av läror, det tillhör också vår kyrka. Vi nämner kyrkan vid olika namn i denna föredragsserie. Vi kallar den för den romersk-katolska, den romerska, den katolska, västkyrkan eller påvekyrkan. Kärt barn har många namn, så också hos oss. Allt det som hände inom ramarna för denna kyrkan fram till reformationen, det är vår helt egen kyrkohistoria och vi delar den gemensamt med katolikerna. Så även om vi inte delar den romersk-katolska läran och inte delar kyrkogemenskap med den romersk-katolska kyrkan, så delar vi med dem en gemensam historia. Det var vår moderkyrka i Rom som spredde kristendomen norrut i Europa. Redan vid år 600 fanns kristendomen i England. Och i de nästa århundraden etablerades kristendomen i hela västliga Mellaneuropa inklusive Frankrike. Som vi avslutade vårt förra föredrag med, så var Finland målet för både västkyrkans och östkyrkans expansion. Kristendomen kom till Finland från två olika håll. Detta särdrag för Finland och delar av Sverige, det skiljer landet från de övriga nordiska länderna, där kristendomen huvudsakligen kom från västkyrkans missionsverksamhet. Först lite om Ansgar. Ansgar räknas som Nordens första kristne missionär. Han växte upp på ett kloster i Frankrike där han kom redan som femåring. Han blev kvar där till vuxen ålder och han blev munk. Kejsar Ludvig den fromme sände Ansgar med den danske kungen Harald till Danmark för att sprida kristendomen där. Ansgar antog denna uppgift med stor glädje. Han längtade efter att få predika evangelium för hedningarna och att sedan få lida martyrdöden. Efter en tid blev Ansgar tvungen att avbryta sin missionsverksamhet i Danmark eftersom kung Harald återigen blev fördriven från sitt land. Det var så han först hade kommit i kontakt med Ansgar. Han hade först blivit fördriven. Sen åkte de tillbaka gemensamt och sen blev han fördriven igen. Så han fick åka fram och tillbaka. År 829 kom det önskemål från Svearnas rike, dagens Sverige, som hade tillhåll kring sjön Mälaren, och det är ungefär vid Stockholm. Det kom önskemål om kejsaren kunde sända missionärer som kunde predika Kristus för dem. På den tiden var kejsarmakten sammanvävd med kyrkomakten. Olika kungar och furstar använde sig av kristendomen för att skaffa sig gynnsamma relationer och allianser med kejsaren. På samma sätt använde kejsaren missionärer för att utbreda både riket och kristendomen. Vi kan anta att det som oftast låg personliga och själviska motiv bak när de anknöt sig till kyrkan och kyrkans sändebud, de här olika kungarna och furstarna. Men trots alla själviska motiv de världsliga ledarna kan ha haft, så spred sig ändå kristendomen genom deras handlingar. Ansgar, han åkte igen ut som missionär för kejsaren till handelscentret Birka i Mälaren. Där togs de väl emot av Svearnas kung Björn. De grundade en församling och de första medlemmarna var kristna slavar som fanns i Birka. Birka var sannolikt ett centrum för slavhandel på den tiden. Det fanns också några hedningar där som tog emot evangelium. Bland dem var en av kungens närmaste män, Hergeir, som byggde en kyrka på sin mark. Och han är den första svenske vi vet om från historiekällor som har döpts till den kristna tron. Och det skedde år 830. Efter ett och ett halvt års missionsverksamhet i Birka återvände Ansgar till kejsaren. Och han hade då med sig ett brev från kung Björn skrivet med runor. Han presenterade detta för frankernas riksmöte sommaren 831. Och där fanns representanter för både påven och representanter från olika biskopar. Vid detta möte beslöt man att grunda Hamburgs ärkestift. Hamburg, det är norr i Tyskland. Och Ansgar, han blev utsedd till stiftets ärkebiskop. Och det beslutades också att all missionsverksamhet norr om Hamburg, det vill säga hela Skandinavien och hela Norden, skulle höra hit till ärkestiftet i Hamburg. Till Svearnas biskop utsågs Gaubert som reste till Birka. Efter en tid av framgång för missionen, där han blev fördriven av blev han så fördriven av hedningarna och församlingen saknade präst i 20 år. Efter en tid slogs Hamburgs ärkebispedöme ihop med Bremens stift. Och orsaken sägs vara sjörövarplundringar i Hamburg. Härifrån gjorde Ansgar ännu en resa till Birka. Men det fanns ett starkt motstånd mot kristendomen där vid den tiden. Och det var endast vid lottkastning, mer eller mindre ren slump kan man säga, att de igen tillät kristna gudstjänster där. Sedan fanns det olika missionärer som senare också reste till Birka. Men när en missionär från Bremen reste dit på 1060-talet så fanns det inte spår kvar av kristendomen på den platsen. Så det kan synas som missionsverksamheten i Svearnas rike inte gav några långvarigare frukter. Däremot kunde Ansgar utvidga missionen i Danmark och det byggdes flera kyrkor. Ansgar, han dog i Bremen år 865. Frukterna av Ansgars arbete var dock att kristendomen det fick ett starkt fotfäste i Danmark, varifrån vikingakungarna kristnades en efter en. Ibland med inblandning från den anglosaxiska kyrkan i England, som ibland sände sina egna missionärer till Norden. Åren mellan 800 och 1100 efter Kristus, det var en brytningstid för kristendomen i Norden. Det var mycket fram och tillbaks. Missionärer kom och gick. De sådde frö, det dog ut. De sådde nya frö, det dog ut. Men efter en tid så fick det starkare och starkare fotfäste där. Länderna i Norden, de nåddes av flera olika missionsframstöt från norra Tyskland och sedan från Danmark och delvis från England. Det fanns en egen biskop i England och han tyckte om att skicka egna missionärer vid sidan av de som skickades från påven i Rom och biskoparna i Centraleuropa. Så därför kom de ibland från Tyskland och från England mot Norden. Men det var som regel från Tyskland och från Danmark. Eftersom avståndet från norra Tyskland till norra Skandinavien var stort grundades så småningom egna stift. Först i Danmark, i Schleswig, som hörde till Danmark då, i Ribe, i Århus, i Odense och till sist i Lund, som också hörde under Danmark. Och Danmark blev därmed ett kristent land. Den första kristne kungen i Sverige, det var Olof Skötkonung. Han blev omvänd år 1008. Utöver 1000-talet etablerades sedan nya stift i Götaland, i Skara och Linköping och sedan i Svealand, i Sigtuna och Gamla Uppsala. Så det fick starkare fotfäste där efterhand, kristendomen. Man kan säga att när de väl etablerade stift där, då kan man säga att då fanns de där. Då var det inte något svagt längre, utan då var det starkt fotfäste när de hade ett stift och en biskop. Sen lite om inflytandet från Novgorod. I kristnandet av Sverige och Finland finns också inflytandet från Novgorod och Östkyrkan. Detta inflytandet fanns inte i Danmark och Tyskland och heller då inte i mot väster i Norden, Norge, Island och så vidare. Novgorod, det ligger sydost om dagens Sankt Petersburg, ungefär 200 kilometer tror jag. Och det var en viktig stad i Ryssland kring 1000-talet. Flera av de ryska furstarna, både i Kiev och Novgorod, de behöll banden med Norden genom att ingå äktenskap med skandinaviska kungadöttrar. Bysans sände missionärer till Ryssland redan på 800-talet. Storfurst Igor av Kiev, han nådde kontakt med Konstantinopel på början av 900-talet och efter den tiden så hade de två rikerna goda relationer sig emellan. Den första verkliga härskaren över ett förenat Ryssland, det var Vladimir den Helige som regerade åren 980-1015. Och han gifte sig med den bysantiska kejsarens dotter Anna och satte igång en omvändelsesprocess i Ryssland år 988. Och detta år räknas som sedan som början på kristendomen i Ryssland. Så det är ett viktigt år inom den ortodoxa kyrkan i Ryssland. Också i öst använde statsmakten sig av kyrkan för att främja sig själv. Det sägs om Vladimir att han sände ut 500 munkar och präster för att sprida kristendomen till Rysslands norra gränstrakter, bland annat till Karelen och till Finland. Detta inflytandet från Östkyrkan som sträckte sig från Karelen till egentliga Finland och vidare helt till Gotland dateras till 900- och 1000-talen. Östkyrkan hade därmed ett försprång på Västkyrkan i detta område. De var först här med missionsverksamheten. Och med på lasset från öst kom också mycket annat utöver kristendomen och den kristna tron. Det kom också slaviska lånord till det finska språket som finns kvar den dag idag. Och den slaviska kokkonsten nådde Finland. Ett annat spår av östkyrkans tidiga inflytande i Finland är bruket av östfinska släktnamn som var vanligt före västkyrkan gjorde sitt intåg i Finland. Och en del av släktnamnen härstammar från östkyrkliga helgonamn som Koistinen som kommer från Konstantin och Tarkiainen som kommer från Aristarkus. Sen lite om korstågen över Östersjön. Historikerna, de strider om denna fråga. Infördes det svenska stats- och kyrkosystemet till Finland i form av ett korståg, det vill säga en militär expedition, på samma sätt som korstågen mot Jerusalem, eller är detta korståget bara en legend? Det de vet med säkerhet är att på något sätt så förlängdes i alla fall den svenska statsmakten och kyrkomakten på 11- och 1200-talet till Finland. Detta hände efter att Sveariket hade återhämtat sig efter en svacka och de etablerade nu starka system som stod sig bättre mot inkränktare. Finland, det blev en del av den här svenska riksbildningen som ägde rum dessa 100 år fram till mitten på 1300-talet. Det infördes lagstiftningar och beskattningsregler. Ekonomin blommade i det svenska riket och den växande befolkningen sökte sig till ny mark i den östra delen av riket. Och det byggdes kyrkor och katedraler och prästerståndet blev en del av samhällshierarkin. På mitten av 1100-talet sägs det att ett korståg ägde rum till Finland där kung Erik i Sveariket ledde en sjöexpedition till Finland där han besegrade hedningarna i Finland. Han ska sedan ha låtit predika den kristna tron och döpa de flesta av hedningarna som var där. Han byggde kyrkor och insatte sedan biskop Henrik av Uppsala som biskop i Finland. Om det verkligen var kungen som etablerade kristendomen och kyrkosystemet i Finland, eller om det enbart var biskopen själv med sitt arbete som införde detta, det strides de lärde om. Biskop Henrik, och det vet de ändå med säkerhet, han räknas som den första biskopen i Finland från och med år 1155. Han hade sitt biskopssäte i Nosis i egentliga Finland. Om biskop Henrik berättas i Henrikslegenden från cirka 1290-talet. Och det är bland annat från den här Henrikslegenden och en annan legend som hör till kung Erik, Erikslegenden, som väldigt mycket information finns om de här korstågen över Östersjön. Problemet med de här legenderna, det är att de är legender. Man vet inte om de är sanna. Ofta är de väldigt överdrivna. Och de kan ofta jämföras med de norska kungasagorna. Där de starka framstår som väldigt starka och de svaga som väldigt svaga. Så ibland har de stora kungarna gjort mycket mer än vad de i verkligheten kunde ha gjort. Men det finns mycket i de här legenderna som finns skrivna ner från 1200-talet. Även om inte alla detaljer alltid är tillförlitliga i denna tidsepok så vet vi att det förekom korståg över Östersjön. Svenska kungar seglade österut mot Finland, Estland och sen riktning Novgorod. Medan saxarna kom söderifrån genom Baltikum och upp till Estland. Västkyrkan följde med den svenska statsmakten där den for fram. Norge, Sverige, Danmark, Island och Finland blev alla kristna länder som lydde påven i Rom. Spår av östkyrkan fanns kvar i sydliga och östliga delarna av Finland i många hundra år. Och båda kyrkorna kämpade en kamp med varandra och på vägnar av sina respektive statsmakter om allt landområde som var outforskad i den finska vildmarken. Genom Göteborgs freden år 1323 skapades det svenska Finland och gränsen drogs upp mot Novgorod. Och detta var slutet på den vilda och oberäkneliga vikingatiden. Det här var ett verkligen sista punkt för vikingatiden. Och nu fanns en statlig och kyrklig överhet som skapade ett stabilt och förhållandevis tryggt samhälle i och med Göteborgsfreden. Sen lite om biskopen i Åbo. Det första stiftet i Finland, det hade sitt biskopssäte i Nuosis. Men efter uppmaning från påven Gregorius den nionde år 1229 flyttades biskopstolen till Kårois vid Aura ås nedre lopp i den senare Sankt Marie socken, utan att jag vet var det är någonstans. Och där var biskopssätet beläget ända till 1200-talets slut då det flyttades till Åbo. Till följd av konkurrensen österifrån så skärptes vid denna tiden attityden mot de ortodoxa kristna inom det här Åbo stift och inom kristenheten i Finland. Korstågen över Östersjön från Sverige och söderifrån Baltikum mot Novgorod, de gav upphov till en militant hållning hos kyrkan i Finland. Samtidigt som svearna och saxarna stred mot ryssarna i öst så stabiliserades kyrkans ställning i västra Finland. Enligt Alsnöstadgan så bekräftade den svenska kronan kyrkans frihet från skatt och det så kallade andliga frälset eller det andliga ståndet. Biskopen och prästerna, de fick sin ställning garanterad. År 1248 anlände den påvliga legaten Wilhelm av Sabina till Sverige och genomdrev på ett provinskoncil i Sverige att den kanoniska rätten skulle råda i frågor som gällde prästerna. Beslutet gällde också för den östra delen av riket, Finland. År 1323 kom som sagt freden till riket och det svenska Karelen, det förenades då med Åbo stift. Och återuppbyggnadsarbetet i Finland och Karelen efter kriget under 12- och 1300-talets början föll på biskop Bengt Gregersons lott. Han regerade åren 1321 till 1338, eller han satt som biskop dessa år. Biskop Bengt, han var svenskfödd och han hade fungerat som kanik i Uppsala innan han blev biskop. Under Bengts tid skedde en stabilisering i de kyrkliga förhållandena i Finland. Domkapitlet det fick fler ledamöter och biskopsbordet större inkomster. Den dominikanska kulturtraditionen fick från 1300-talet en dominerande ställning i Åbo. Detta märks till exempel i den liturgiska litteraturen och i kyrkomusiken. De fick en mer romantisk stil inspirerad från Frankrike och England till skillnad från den här germanska stilen. Efter biskop Bengt så var det dags för en av de mera betydande biskoparna i Åbo stift, biskop Hemming. Han satt åren 1338 till 1366. Biskop Hemming, han var rikssvensk och det sägs att han hade lockats till domkapitlet i Åbo av sin föregångare, av biskop Bengt. Han hade till en början stor framgång i sitt arbete. Ett domprostämbete kom till. Domkyrkan reparerades efter ryssarnas plundringar. Många stenkyrkor restes på landsbygden utanför Åbo. Stiftsstatuterna formulerades och celibatet genomfördes i stiftet i hela sin stränghet. I beskattningsfrågan utkämpade biskopen en utdragen strid som ledde till att kyrkan fick behålla tiondet, matskottet och de övriga skatterna som sedan gammalt hade kommit det andliga ståndet till del. Biskop Hemming, han utfärdade tillsammans med kungen en skattestadga som gällde skatternas utsträckande till de nya områdena Västra Karelen och Österbotten, och överallt fogade sig bönderna under protest. Kyrkan hade blivit en maktfaktor i landet och den stärkte sin ekonomiska ställning genom donationer och testamentariska gåvor. Biskop Hemming, han är också känd för sin nära vänskap med heliga Birgitta. Heliga Birgitta, hon vann med tiden ett gott rykte i Finland. Hon tillhörde de allra mest dyrkade kyrkliga helgonen. Fastän Birgitta länge hade vistats i Rom och kloster med hennes namn restes överallt i Europa, förknippade man henne med Sverige. Man använde om henne benämningar som Vidua in Svecia, den svenska änkan, eller Regina Svecia, Sveriges drottning. Birgitta blev en av Sveriges skyddshelgon och hon helgonförklarades år 1391. Hon bidrog genom sina igångsättningar av flera bibelöversättningar till att skapa det svenska skriftspråket. I Finland uppstod det så småningom en omfattande Birgitta-kult. Otaliga finska varianter av hennes namn vittnar om hur folkkär Birgitta var. Ni kan läsa dem själv där. Jag ska inte försöka uttala dem. Men massa finska varianter av hennes namn. Dessa kvinnonamn, de är populära i det inre av landet och i östra Finland. I områden där en viss missionsverksamhet troligen pågick ännu vid mitten på 1300-talet. Också nyckelpigan, som uppfattades som budbärare mellan jungfru Maria och människorna, kan på finska heta Leppäpirko, eller det där andra. Ni kan uttala det bäst själv. Och ni ser att det finns en likhet här med Birgitta på finska. Birgitta-kultens fasta punkt i Finland blev Nådendals kloster, som grundades år 1438. Flera kyrkor i det inre av Finland uppkallades efter henne och man reste skulpturer av henne i många kyrkor. Birgitta tycks också ha mött motstånd eller åtminstone fått ett dåligt eftermäle hos folket. Man kallade en kvinna som inte klarade av det vanliga hushållsarbetet hemma för pirko och beskyllde ett grälsjukt barn för att vara en äcke pirko. Sen lite om Nådendal. Birgitinaklostret i Nådendal var birgitinarnas centrum i Finland. Enligt heliga Birgittas egna regler skulle munkarna och nunnorna i varje enskilt kloster vara 13 bröder och 60 systrar. Det tog dock lång tid innan dessa siffror blev verklighet i Finland. Det var inte brist på nunnor. De fanns det många av, men det var svårt att få ihop munkarna. Åbo stift kunde inte avvara så många präster och fromma lekmän som det krävdes. Därför var munkarna i Nådendal en lång tid framöver importerade från moderklostret i Sverige. Det gällde också en del av nunnorna. Nordendal, det var mycket viktigt för Sverige. Det var ett brohuvud i Finland för den svenska kyrkan främst, men också för den svenska expansionen i Finland. Beslutet att grunda ett Birgittinerkloster i Finland, det fattades på ett riksrådsmöte i Södertälje i Sverige den 30 augusti 1438. Stiftandet var visserligen en kyrklig angelägenhet, men man behövde statsmaktens stöd för att få rättsskydd och ekonomiska garantier. Efter mötet reste en munk från klostret i Vadstena vid namn Åke samt lekbrodern Laurens tillsammans med biskop Magnus Tavast till Finland och stannade där 1,5 år för att förbereda grundandet av klostret. Sedan skickade man ut olika grupper av munkar och nunnar från Vadstena som stannade kortare eller längre perioder. Och Vadstena, det är som ett klostercenter i södra Sverige. Livet i klostret, det tycks för det mesta ha förflutit stilla och fromt. Mässan firades efter heliga Birgittas föreskrifter under unison sång av nunnorna utan instrumentalmusik. Och skrivarverkstaden arbetade flitigt och producerade nya bönböcker och skrifter för liturgiskt bruk. Och man tog emot den vallfärdande allmogen med välvilja. Vanliga folket hade också tillträde, kunde komma och hälsa på. Och klostrets stora fest var dagen för heliga Birgittas kanonisation i oktober. Allt som allt tycks Nordendals Birgittinakloster ha frodats utmärkt i Finland. Det gick bra för dem i Finland. Helt fram till reformationen kom och de fick lägga ner. Gustav Vasa, han gjorde slut på den här fromma inrättningen vid reformationen. Och det var så mycket vi hade idag, en kort liten överblick över hur kristendomen kom till Finland och vilka institutioner som etablerades för kyrkan i Finland. Och nästa gång, då ska vi börja med reformationen. Så då handlar det om Luther från och med nästa gång.